Ja, hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Enligt vår tideräkning, den vi använder, så är det ju 2000 år efter Kristi födelse. Och jag har låtit många av ämnena det här året handla just om Jesus. Vem är han egentligen? Så vi har talat tidigare om Jesus 2000 år och ögonvittnenas vittnesbörd om Jesus. Och vi har talat om vad Gamla testamentet har att säga om Messias. Idag ska vi tala om Jesus och judarnas ledare. Hur ställer man sig till Jesus? Vem är han egentligen? Jag kommer nästan bara att citera olika ställen som belyser den här frågan. Vem är Jesus egentligen? Hur ställer sig judarnas ledare till Jesus och Jesu anspråk på att vara Messias? När jag säger judarnas ledare, då menar jag de ledande i folket, kallas ibland och några av dem för överste prästerna, de ledande prästerna eller överste prästerna, och de som vill rätta sig efter Torah och studerar mycket i skrifterna och i det äldste stadgar eller i Talmud, kallas ju i regel för fariseer. Och ledare, ett annat ord, de har ju inte ordet ledare i regel, utan de säger äldste. Så folkets äldste kunde lika gärna översättas med folkets ledare. Redan när Jesus föds i Betlehem så kommer frågan upp: vem är det egentligen? Den kommer upp i samband med frågan: var någonstans ska Messias födas? Det är ju när vise män från österns länder kommer och tänker sig att han har väl fötts i Jerusalem. Då får folkets ledare yttra sig. Det står: folkets alla överste präster och skriftlärda sa: i Betlehem, i Judén. Hur kunde de säga det? Jo, de kände ju väl till profetian i Mika 5:2, att Messias skulle födas i Betlehem. Och vi ser då att det är judarnas ledare på den här tiden tänker inte riktigt som den statliga bibelkommissionen, att de här texterna egentligen inte handlar om Messias, utan det är en messiansk profetia, så de kan korrigera de vise männen och tala om att det står: du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Och ledarna betonade särskilt det där, att Messias, en härskare, är en kung. Så detta att han också är Guds lamm, offerlammet, att han är överste prästen som offrar sig själv, att han är ett lamm som sonar för världens synder, det kommer att förblekna. Och detta att han är kungen, att han är härskaren, det kommer att ställas helt i fokus. Fortsättningen av den här profetian, där det står: hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Det kunde man inte tolka rakt av som det står, att han är den evige, att han är före tiden. Vi har evigheten, så kommer tiden. När vi dör i tiden så säger vi att vi går ur tiden eller in i evigheten igen. Och detta blev ett problem. Man kunde inte tänka sig att Messias var den evige och att han var ett med Herren, med Gud. Så det nämns då inte på det här stället. Men han skulle födas i Betlehem. Om vi sen, nu följer jag bara Matteus evangeliet en stund. Går igenom Matteus, vad Matteus har att säga om judarnas ledare och Jesus. Och sen, om jag hinner, ska jag också titta på Johannes evangeliet. I Matteus 4:25 står det: mycket folk följde Jesus från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Och då börjar det bli ett problem för judarnas ledare naturligtvis, att så många lyssnar till honom och följer honom. I Matteus 5:17, det är ju ur bergspredikan, där säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Många tänkte sig att denne Jesus är ju en märklig person. Ledarna menade att han upphäver lagen. Han kommer med nya och farliga saker. Och Jesus säger: det är inte alls så. Jag har inte kommit för att upphäva lagen, inte en enda prick av lagen. Inte upphäva lagen och profeterna, alltså gamla testamentet. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Detta är ett huvudtema i Matteus evangeliet när Matteus presenterar Jesus. Han är den som fullbordar. Det gör han för att det ska fullbordas. Det gör han för det och det stället ska gå i uppfyllelse. Det som sårar nu ledarna, det är att Jesus hävdar att deras stadgar, det som kallas det äldste stadgar, inte gör rättvisa åt Bibelns innebörd, utan att de feltolkar och omtolkar och felanvänder vad som står i skrifterna genom sina stadgar. Jesus kan säga att ni gör med era stadgar skriften om intet. Ni upphäver vad Gud har sagt. Till exempel när Gud säger hedra din far och mor, så behöver man inte göra det. Om man kommer med en korban till altaret, en offergåva, då är man fri från det budet. Jesus lyfter fram detta. Jesus kritiserar det äldste stadgar. Ni har hört att det är sagt i det gamla, ni har hört att det står i dessa Talmud-diskussioner, men vad Gud säger och vad jag säger er, så talar han om vad som verkligen står. Han kritiserar deras gärningsrättfärdighet eller självrättfärdighet. Han säger att de är hycklare när de med sina gärningar vill visa människor att de verkligen är fromma. De gör gärningar och de ber böner och de fastar så att det ska synas rejält inför andra människor. Och det här retar ju fariseerna och det skriftlärda oerhört. I 8 kapitlet, vers 11 och 12, så säger Jesus så här: många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Alltså rikets barn, de som har fått riket och en särskild uppgift för Guds rike, har kommit så vid sidan av sin uppgift och vad Gud har sagt och menat, att Jesus säger dessa hårda och skarpa ord kan det synas. Många ska komma från andra folkslag, från öster, från väster, och de ska komma och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men ni, här står det då inte ni, här står det rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. När Jesus gör under, och vi ska ju behandla i maj just Jesus och undren, så säger folket ofta: aldrig har man sett något sådant i Israel. De häpnar, står det, och är förundrade. Och något sådant har aldrig skådats förut. Matteus 9:33-34. Men fariseerna säger om samma sak: det är med hjälp av de onda andarnas förste som man driver ut de onda andarna. Så folk i allmänhet är häpnar och förundras. Fariseerna säger: det är med de onda andarnas förste som det här har ägt rum. Ni vet ju vad Jesus tar upp i det sammanhanget, om den onde kommer i strid med sig själv, hur går det då? Sabbaten vet ni är oerhört viktig och central inom judendomen. Det är själva navet, själva grundbulten skulle man kunna säga, för fariseerna, för det skriftlärda och för judendomen den dag idag är. Det som då var en sån oerhört stötesten var att Jesus botade, gjorde helande under också på sabbaten. Fariserna gick då ut och överlade om att döda honom. Så allvarligt var det brottet enligt fariserna. Att sjuka blev friska genom Jesu ord på sabbaten. Matteus 12:14. Men folket däremot när de ser detta och förundras säger: kanske är han Davids son. Då förstår vi ju vad som menas med det. Det kanske är Messias. För Messias skulle ju kunna göra detta. Matteus 12:23. Det hade man läst i Jesaja bland annat, 35 kapitlet, om döva hör, stumma talar, lama går. Och det ser de nu. Kanske, men man är inte säker. Och vi vet att också Jesu närmaste lärjungar är osäkra lång tid kring vem är egentligen Jesus. Men det är intressant att folket säger: kanske är han Davids son. När fariserna hörde det sa de: det är bara med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas förste, som man driver ut de onda andarna. Kommer det versen efter. Så i Matteus 12:23 så säger folket: kanske han är Davids son. I versen efter så säger fariserna: det är med Beelzebul, de onda andarnas förste, som man gör det här. Några fariseer och skriftlärda från Jerusalem, står det, säger så här enligt Matteus 15:2: varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter. Enligt Talmud, enligt de äldste stadgar, så är det vissa renhetsriter som man ska genomföra före måltiden. Och nu har man lagt märke till att Jesu lärjungar har ju tydligen inte fått ordentliga påminnelser och instruktioner av Jesus att göra på rätt sätt enligt Talmud. Nu använder ordet Talmud, för det äldste stadgar, det blir det som sedan skrivs ner som Talmud. Då säger Jesus: varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull? Det kommer en motsättning mellan Talmud, eller mellan det äldste stadgar, och skriften. Det var för ledarna otänkbart. Det kan inte vara någon motsägelse. Liksom det inte är någon motsägelse än idag inom judendomen. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull, ni hycklare, säger Jesus. Det är raka ord, tydliga ord, Matteus 15:3 följande. Och sen när Jesus talar med sina lärjungar enligt Matteus 16:6, så säger Jesus: akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg. Och lärjungarna missuppfattar det först och tror att det har att göra med vanligt bröd på något vis. Det hade ju varit ett bröd under strax tid innan. Och Jesus säger: fattar ni ännu ingenting? Och så förklaras det att det syftar på fariseernas och sadduceernas undervisning, deras lära. Längre fram i Matteus, i 20 kapitlet, vers 18 och 19, så kommer vi nu mot slutet, och Jesus säger orden: se, vi går nu upp till Jerusalem, och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna och gissla och korsfästa honom. I detalj talas det om i förväg vad som kommer att ske. Jesus visste det enligt texten. För övrigt vill jag passa på här och rekommendera en bok som är under tryckning, som just heter Upp till Jerusalem, som innehåller 55 andakter steg för steg, Jesus sista vandring upp till Jerusalem. Den är så bra, så jag kan inte säga hur bra den är. Det vill säga, den är bättre än vad jag kan säga. Jag har läst korrektur på det. Och håll utkik på den boken. Har ni inte fått tag i den, ska jag försöka ha med mig en trave när vi träffas den 11:e, kanske. Den är så nyttig och så bra och så uppbygglig. Och man ser också att Jesus mitt i de här skarpa motsättningarna har en omsorg också för ledarna, att de möjligen ska förstå att de är på fel spår, att de möjligen ska vakna upp. Ni vet ju det, att om det inte gör ont någonting så vaknar man ju inte upp, utan man måste känna om det är någonting som är fel ordentligt. Nu gör det så ont så nu måste jag gå till läkare. Så man hjälper ingen människa om man döljer det här så allvarliga sjukdomarna som andligt sett som finns här hos judarnas ledare. Jesus säger så här i nästa kapitel, Matteus 21:31: publikaner, dessa föraktade som samarbetar med romarna, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Av sammanhanget syftade på översteprästerna och folkets ledare, folkets äldste. Så talar ju Jesus ofta i liknelser. Och jag kan inte ta upp alla ställen, men när han talar om de onda vingårdsarbetarna, då står det, då förstod det att det var om dem han talade. Det har ni lagt märke till efter denna liknelse. Jesus säger, därför säger jag er, det är efter liknelsen, att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Överste prästerna och fariseerna hörde hans liknelser och de förstod att det var om dem han talade. I 23 kapitlet så finns det 7 V-ord. Och jag nämner bara det första av dem. Ni kan själva studera Matteus 23 kapitel. Det första av de 7 V-orden finns i vers 13 och 14. Och det lyder så här: ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Och alla förstår ju, behöver inte utlägga de här texterna, de talar för sig själv. Det som egentligen var fariseernas uppgift, det skriftlärdas uppgift, ledarnas uppgift bland judafolket, det var ju motsatsen, att föra människor genom det ljus de hade fått genom skriftens ord, hjälpa dem, föra dem in i gemenskapen med Gud, in i Guds rike, in i himmelriket. Men genom den här, och det kanske ni kan forska i, stora förändringen som gradvis har skett bland judarna, där man gör det till en strikt lagreligion, och där finns ingen plats längre för en messias som bär deras synd. Det behövs inte. Man behöver ingen medlare som ska betala deras synd. Utan man är redan, man har templet, man är redan Guds folket, och en messias behöver man, men bara som ett kvitto på att nu så kan vi vara helt fria från yttre förtryck och vara en fri, mäktig jordisk nation. Denna svängning har lett till att därmed så stänger man himmelriket både för sig själv, och inte nog med det, också för andra. Så man försöker, eller man hindrar andra att komma in i Guds rike. Och det är ju ett oerhört allvarlig anklagelse. Jag lämnar de sista veckorna som är oerhört dramatiska. Man ser då hur det gäller att Jesus måste bort. Jesus är en fara för vår nation. Och om inte han dör så går hela nationen under. Det är bättre att en man dör för folken och hela nationen går under. Det blir samtidigt en profetia, utan att översteprästen är medveten om det när det sägs. Men det, allt detta dramatiska kan ni själva läsa om ni läser, jag tror ni blir sugna på att göra det, den här boken jag nämnde, Upp till Jerusalem. Jag går istället över till Johannes evangeliet. Och jag börjar med hur Jesus vid ett besök i Jerusalem går in genom fårporten, och då kommer man, går man in genom den. Några av er har varit där, svänger av lite grann till höger, så kommer ni till Betesda-dammen som det står om. Och där har det gjorts utgrävningar, som man kan se ganska tydligt hur det där har sett ut. Och där vid Betesda-dammen ligger det svårt sjuka. Och bland annat en man som varit sjuk i 38 år. Nu är det sabbat. Och det var återigen detta problem. Får man göra gott på sabbaten? Jesus botar denne man. Och det var ytterst allvarligt. Därför står det, började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sådant på en sabbat. Johannes 5:16. Nu kan vi komma ihåg att när Johannes nämner detta, han säger i regel inte det skriftlärda eller folkets äldste, utan han säger ofta bara judarna. Och det här är ju skrivet något senare, i en situation när man ser vilken ödesdiger effekt ledare kan ha för ett folk. Så ledarnas attityd, ledarnas inriktning kommer ju sedan att prägla folket så stort, så att Johannes säger inte bara ledarna, judarnas äldste, det skriftlärda, han säger kort och gott bara judarna. Och det har ju blivit en oerhörd motsättning mellan den kristna församlingen och judarna. Och i första omgången så är det ju då förföljelsen från det judiska ledarskapet mot församlingen. De utesluts, de utestängs, de gisslas, de döms, de förföljs. Längre fram så känner vi ju till en olycklig omkastning. När kyrkan kommer i en maktställning och börjar att förfölja judarna på ett hemskt otäckt sätt, och längre fram blir hemska judeförföljelser och sådant. Men den första tiden så är det tvärtom, och det glöms ibland bort. Här står det att i samband med detta under vid Betesda-dammen, att Jesus sa det till dem: min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Det här blev en oerhörd anstöt. Alltså Gud fader verkar alltjämt. Han har inte tagit paus. Han har verkat i sex perioder, sex dagar. Sen har han arbetat färdigt. Det är ingen deistisk gudsbild, om man vill uttrycka det så. Min fader verkar ännu i denna stund. Och det gör jag också. Han betonar min fader, och jag gör detsamma. Det fadern gör, det gör jag. Jag och fadern är ett, kommer han att betona strax. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, står det. Eftersom han inte bara upphävde sabbaten, det har vi sett redan hos Matteus hur allvarligt det var, utan också sade att Gud var hans fader. Vad drar han för slutsats av det? Och gjorde sig själv lik Gud. Johannes 5:17-18. Ni vet ju sen varför Jesus döms till döden inför judiska ledarskapet. Det är just detta. Han har hädat den hädelse att han är Guds son, att han är människosonen som är den himmelske. Ni hörde själv hädelsen, säger man. Men man kunde ju inte få honom dömd av romarna för det. Utan när man för över honom till Pilatus, så döms han för som upprorsman mot kejsaren. Jesus säger med anledning av detta i samma sammanhang, i samma femte kapitel hos Johannes: vad fadern gör, det gör sonen. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Och när Jesus säger att han är den utsände, han är sänd av fadern, så borde det skriftlärda ha förstått att nu säger Jesus: jag är Herrens utsände, Herrens ängel, som man kunde se i texterna är ett med Gud. Gud talar, Herrens ängel talar. Ur den brinnande busken till Simsons föräldrar, kommer till Abraham tillsammans med två andra utsända och så vidare. Det borde man känna till. Men man kan inte acceptera att denne Jesus är denne Herrens utsände och att Messias är ett med Gud. Jesus måste därmed dö. Han är en hädare. Han måste bort. Denna konfrontation mellan Jesus och fariseerna berörs på många ställen. Jag citerar här Johannes 8, vers 14. Jag vet varifrån jag har kommit, säger Jesus, och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer och vart jag går, säger Jesus. I samma kapitel, ett par verser längre fram, vers 19, säger Jesus: om ni kände mig, skulle ni också känna min fader. Men man vet inte vem Jesus är. Man vet inte varifrån han kommer och vart han går. Och Jesus säger: man känner inte heller fadern. Medan ju samtidigt menar: vi är ju faderns folk, Guds folk. Är det några som är Guds folk, så är det ju vi, menar ju fariseerna. Jesus säger då ytterligare ett par verser längre fram, och ni kan ju läsa hela Johannes 8 ifall ni vill få en grundlig sammanställning kring det här ämnet, Jesus och judarnas ledare. I 23 versen säger Jesus: ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Om ni nu undrar inför det här jag citerar, så behöver ni inte tänka: ja, men du läser väl någon konstig bibelöversättning. Det står så här i alla bibelöversättningar. Det går inte att översätta det på något annat sätt. Det står så här. Längre fram i samma kapitel så står det så här, fariseerna, de frågade. Det är 8:25. Vem är du då? Har de hört det, att Jesus är ovanifrån? Vem är du då? Jesus svarade: Bereshit, om man skulle tala hebreiska. Men i översättning blir det då begynnelsen. Något som jag också har sagt er. Vem är det som är begynnelsen? Det är precis samma sak. Jag är Gud. I begynnelsen finns bara Gud. Det vet ni. Han är begynnelsen. Nu vet du, Paulus också anknyter det. Genom han som är den första, genom honom har allt blivit till, utan honom har inget blivit till som är till. Jesus svarade: begynnelsen, något som jag också har sagt er, säger han. 8:25. Då säger man: vår far är Abraham, säger fariseerna. Vår far är Abraham. Vi är Abrahams barn. Och vet ni säkert vad Jesus svarade på det? Jesus sa det: om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Johannes 8, 39 till och med 41a. Kan inte vara Abrahams barn då? Jesus berättade att Abraham såg min dag, och då blev inte Abraham arg och ville döda honom, utan och blev glad. Ni gör er faders gärningar. Vad kan Jesus mena? Och då säger man: är du större än vår fader Abraham? Nej, då måste man ju vara sinnessjuk. Vad skulle vara det? Är du större än vår fader Abraham? Han dog och profeterna är döda. Vem ger du dig ut för att vara? Johannes 8:53. Vem ger du dig ut för att vara? Och Jesus svarade: amen. Det betyder: det här kan ni lita på. Det är bergsäkert så här. Detta är sanningen. Amen, amen, säger jag er. Jag är. Vem är det som är jag är? Vad skulle Mose säga när han kom till Israels barn? När Mose undrar, vad ska jag säga? Vem har sänt mig? Och han ska säga, jo, det är Gud som har sänt mig. Vad ska jag då säga? Så ska du säga: jag är, har sänt mig till er. Och nu säger Jesus, han kunde så säga, jag är. Det vill säga, det är ungefär samma som, jag är nämligen, jag är. Och det har de läst många, många gånger, naturligtvis dessa ledare, i andra Moseboks tredje kapitel. Jag är, och så påpekar, redan innan Abraham blev till. Det måste de ju gå med på naturligtvis, att jag är Gud, Guds eget namn, att Gud är för Abraham. Men de kan inte gå med på att Messias är Gud. De kan inte gå med på att Jesus är den Messias. Absolut inte. Det går inte. Och det här är så oerhört, så när Jesus säger jag är, vilket Jesus också säger i Getsemane, när Judas kommer och förråder honom med en kyss, när de går fram, vem söker ni? Gå fram till dem. Vi söker Jesus från Nazaret, och säger Jesus, jag är. Så står det och följer dem till marken. Sen griper de honom. Här när då Jesus säger detta, det värsta som man kan tänka sig, då står det: då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Johannes 8:58-59. Det som också leder till en allvarlig sammanstötning är när Jesus botar en blindfödd, en som är född blind. Och då står det i Johannes 9:22, redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Redan då. Och sen visste ju Johannes som skriver detta att det var ju praxisen hela vägen lång tid framöver. Och det är inte i och för sig så svårt att förstå utifrån deras tro, eller ska vi säga vantro, och deras föreställningar, så blir det en logisk konsekvens. Liksom också detta att Jesus måste dö. Jesus måste dö. Nu har vi kommit till Johannes 9, och jag tar ju inte alla ställen, jag tar ett ställe till här kanske då. Johannes 10, vers 30 och 31. Där säger Jesus de kända orden: jag och Fadern är ett. Vi läste nyss om att när Jesus säger jag är, tog de upp stenar för att stena honom. Och när Jesus säger jag och Fadern är ett, så står det: än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Detta var hädelse, detta föranleder döden. Och sedan går det ju som en röd tråd det här. Flera faktorer spelar in inför de sista veckorna, det som blir på sätt och vis droppen kan man säga, det är just när Jesus botar Lazarus. För det är så många som har sett det, och de är så rädda att nu går det för långt, nu blir många förförda. Vad ska vi göra åt det här, säger man? Det går inte att förneka, vi har sett det här, vi har hört det. Och de säger detta, vi kan inte komma åt det. De vet att Lazarus var död och luktade redan, och Lazarus lever. Han kom ut genom Jesu ord. Vad gör vi nu? Och då fattar man beslutet. Och sen gäller det att finna något tillfälle när inte folk är där. Och först säger man, det går inte under påsken, för det är för mycket folk. Men så får man ju ett gyllene tillfälle med hjälp av Judas Iskariot. Och när han grips i ett semane så är det ingen folk där. Det är på natten, det är kanske klockan kanske är 00:30. Du får själva läsa den här boken om det här dramatiska. Det är ingen där, vad skönt. Det är bara de som kommer dit. De har med sig vakter, de har med sig påkar, de har med sig allt de behöver, och kan där i mitt i natten då gripa Jesus. Och sen blir det en snabba förhör. Och enligt judisk regel så måste domen avkunnas 2 gånger. Och det ordnar man. Så först så fäller man honom för att han har gjort sig till Gud. Och sen på morgonen igen så fäller man honom och saken är klar och riktigt i gryningen. Sen måste han då över till Pilatus för att då romarna ska fastställa det här. Ja, det här var några bibelcitat kring ett tema. Jag har tänkt att när det blir tid att följa upp olika saker kring Jesus, vem han är, och också ta upp då den här saken, och sen ska vi ta upp Jesus och lärjungarna. Hur reagerade de? Och hur tänkte de? Och vad gjorde de? Jesus och de svaga, Jesus och de utstötta, Jesus och de förlorade. Och olika sådana här saker som belyser och klarlägger mer och mer. Vad har evangelierna, vad har skriften att säga om denne Jesus som vi om människor nämner och säger då 2000 år efter Jesu Kristi födelse? Kan det vara spännande och givande att studera den frågan. Och sen, och det är ju inte det värsta utan det bästa, när man studerar denne Jesus så blir man, eller risken är att man blir besegrad och kapitulerar och måste bekänna: Jesus är vägen, Jesus är sanningen, det är inte bluff, och Jesus är livet, mitt liv, det eviga livet, och den som har sonen, han har livet. Som vi rör, alltså vi själva centrum, det är helt avgörande. Mycket spännande om man bara vågar att lyssna till de här vittnesbörden och studera det. Och ska man komma ihåg att man blir inte kanske med en gång övervunnen. Vet du hur det var med lärjungarna som var med Jesus i 3,5 år? Gick med honom och ändå inte kunde förstå och inte kunde fatta. Och hade olika krav. Det var inte bara Thomas som säger: jag kan inte tro det här. Som blir besegrad när han upptäcker att Jesus har hört precis allting som Thomas har sagt den där veckan. Som har gått från påskdagsmorgon och sen en vecka senare. Vet precis. Så det räcker att Jesus säger, talar om här: hör du Thomas, kom hit. Han behöver inte sticka händerna i såren. Han förstår att Jesus är sanningen. Det är sant och han har hört precis alltihop. Jag har tänkt och jag har sagt. Ja, detta är min inledning till detta ämne. Nu stänger jag av inspelningen och ordet är fritt.